Hej, Caroline heter jag och kommer ge lite information om Junia och Sisters International. Och jag vill börja med att prata lite om vår prenumeration som vi har pågående. Och den kostar 298 kronor och då får du 6 nummer och du kan välja en sån här fin poncho. Den värmer jätteskönt kan jag säga, jag var lite frusen här så det är jätteskönt att få på. Och så får du den här på köpet. Eller så kan du välja den här underbara boken av Max som heter Hopp. Så boken och extra boken eller poncho och extra boken. Så man betalar ingenting idag utan det får ni hem på posten tillsammans med nästa nummer. Och så har jag ju med mig massa grejer om Sisters International. Och det ska bli så kul att få berätta lite för er om vad vi gör. Vi är ju en kvinnoförening som bildades 2008 och vi är över 2300 kvinnor i vårt nätverk. Och vi har verksamheter som konferenser, ledarträning och mentorskap och vi jobbar med mycket biståndsarbete. Så vi har våra julpåsar och liksom stöttar kvinnor i Rumänien och barn och kvinnor i Rumänien. Och Indien kanske jag inte sa, men precis. Och vi nätverksbygger lokalt och internationellt. Och vårt syfte är att genom den kraft evangeliet ger förmedla försoning, upprättade relationer, nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes tillväxt befrämjas i Sverige och i andra länder. Och vi har ett arbete i Indien sedan 2011. Och där får vi vara med och stötta kvinnor som bor på Naomi Sisters Home 1 och 2 som vi har varit med och samlat in pengar in till och som vi har kunnat se få byggas upp och bli vad det är idag. Och det är ett hem där vi tar emot kvinnor som får gå en sömnadsutbildning och när de är klara med sin rehabilitering och sin utbildning så får de en symaskin av oss och en vacker sari. Och då kan de liksom ta sig ut och starta sitt eget företag. Stå på egna ben som de inte har kunnat gjort tidigare i. När de har varit med i trafficking eller liksom bott i ett hem där mannen har slagit henne. Eller liksom bott på gatan. Så vi ger dem ett nytt liv tillsammans med Jesus. Så det är det är så härligt att få vara med om. Och i Rumänien så har vi ett akut hjälparbete för folk som bor på en soptipp. Där kommer vi in och får stötta dem med mat och mediciner. Och liksom, vi jobbar tillsammans med Socialstyrelsen och får se om vi kanske kan flytta på de här familjerna som bor på soptippen till ett annat ställe där de kan få all hjälp de kan behöva för att bygga en bättre framtid och ett bättre nu. Men vi har också i byn Rontau så hjälper vi över 400 barn i veckan att få läxor och skolhjälp. Och vi sätter dem i aktiviteter efter fritiden eller under fritiden efter skolan. Och där vi ser att den hjälp som de får, att det leder till något gott. Det är fler som stannar kvar i skolan. Det är fler som lär sig att läsa. Det är fler som lär sig engelska och som kan få ett jobb när de blir äldre. Så det är jättekul att få vara med om det här och se att de insatser vi gör verkligen, verkligen går fram. Vi har också ett lokalt arbete i Sverige. Och det är våran fina julpåse. Så vi packar de här fulla till kanten med olika produkter. Och så får vi vara med och dela ut dem till kvinnor i fängelse, i hemlöshet, i prostitution. Och där de får en underbar julklapp. Och vi har delat ut över 3000 påsar genom åren, de senaste åren. Och det är så kul att få vara med om det här. Och en dag så kände Marie, våran ordförande, att jag vill ge de här kvinnorna något mer. Och då kom det en tanke om ett litet magasin för dem. En liten minitidning. Och här står det om, det är vittnesbörd, det är lite skönhetstips och lite allt möjligt som de här kvinnorna kan få ta del av i den här lilla tidningen. Och det lägger vi på sen. Så varje kvinna får med sig evangelium hem. Som de kan få läsa. Och det ger så mycket hopp. Och jag vet att när vi packar de här påsarna i kyrkan hemma så brukar vi alltid be för dem innan vi delar ut dem. Så vi ber för kvinnorna och välsignar dem. Även om inte jag är där personligen och får ge det till en kvinna så vet jag att den som gör det kommer ge en stor välsignelse till de här kvinnorna. Så det är jättekul. Och vi har över 15 stycken lokalgrupper här i vårt land. Och de är med och liksom startar upp såna här fina konferenser som vi har idag. De kan planera för att dela ut julpåsar, packa dem och dela ut dem till boenden eller fängelser där det behövs. Så det är jättekul att få se att lokalgrupper gör något gott i vårt samhälle där det behövs som mest. Och snart, tjejer, så når vi över 100 konferenser i vårt land. Vi har, om vi bokar in 2 stycken till nästa år så når vi 100 konferenser. Och det är väldigt stort. Det är jättekul, ja. Och det är så kul att få träffa så här som idag och få sprida kärlek, sprida hopp och få känna att okej, jag får fylla på mitt förråd och jag får höra lite om vem Jesus är och allt han har för mig, allt han har för dig. Och det är så kul att vi får komma tillsammans och få göra det här tillsammans. Och jag skulle vilja att Beatrice kommer upp. Ska du få, vet inte om vi har en liten video innan. Du kör videon, okej. Okay. Jättebra.
Det var så varmt.
Tack för mig.
Vänta, du gick med och stannade här.
Vänta. Ska jag gå in igen eller något?
Alltså folk kommer bara...
Jag älskar lösgodis.
På riktigt.
Det är på dig.
Ja, juni alltså. Det här är då introvideon där ni såg till det materialet som vi har tagit fram. Och som jag nämnde innan så heter jag Bea och jag är nyligen tillsatt verksamhetsledare för juni. Och ja, jag har jobbat där sedan i augusti så det känns superroligt och jättespännande att få vara med i detta arbetet. Och också jätteroligt att få vara här i Falun med er idag. Och vi hoppas ju självklart att ni är många här som känner att ni vill engagera er i frågan psykisk hälsa för unga tjejer efter dagen idag. Så, vad är då juni? Juni är Sisters Internationals arbete för unga tjejers psykiska hälsa. Och vår vision är genom att jobba för psykisk hälsa vill vi utrusta unga tjejer till ökat självförtroende och med verktyg att hantera livet. Så vi på juni jobbar alltså då för unga tjejer och för psykisk hälsa. Men hur gör vi detta? Jo, vi har skapat ett material för att unga tjejer som du kanske har i din närhet eller som du kanske är en ung tjej ska kunna jobba för ökad psykisk hälsa. Och genom att utrusta unga tjejer med bra och sunda verktyg så kan vi jobba främjande för att flera unga tjejer ska kunna bibehålla en långvarig psykisk hälsa. Så vi jobbar då alltså från ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på friskfaktorer som bibehåller och förbättrar hälsan hos unga tjejer. Och ni kanske har hört om förebyggande arbete. Men då skillnaden mellan hälsofrämjande och förebyggande ligger i att när man jobbar förebyggande så tittar man på att minska riskfaktorer. Men vid hälsofrämjande arbete så ligger fokuset på att öka och bibehålla friskfaktorer. Och det är det vi gör då på juni helt enkelt. Och några av de friskfaktorerna som vi har valt att fokusera på är förebilder. Det är självkänsla och självbild och även livsinställning. Och vi vill då engagera unga tjejer, eller få unga tjejer att engagera sig i sin egen psykiska hälsa också. Och ta ägande över sina, ägandeskap över sina liv. Och juni bygger då också på en kristen värdegrund och människosyn. Och det betyder då att alla människor är lika värdefulla och ska mötas med kärlek och respekt. Och det är någonting som det här materialet då, som jag kommer presentera alldeles strax, verkligen genomsyras av kärlek och respekt och en kärleksfull ton helt enkelt. Och det är även icke-konfessionellt för er som till exempel jobbar inom skola eller kanske inom någon slags förening med sport eller dans eller någonting, och funkar även i kyrkan. Så det kan användas var som helst och när som helst. Så, vad är det här för material helt enkelt? Det är ett samtalsmaterial som man använder i grupp. Och det är med fokus på utveckling, självutveckling och psykisk hälsa då. Som ni kanske har listat ut nu redan. Och materialet är inte till för att bidra med några liksom klara svar. Det finns inget rätt och fel i de här samtalen som man har i de här träffarna. Utan det är för att de här unga tjejerna ska få dela erfarenheter och få ett större perspektiv om hur man kan hantera livet. Och hur man då lägger en grund för att bygga en stabil identitet och självbild. Och även då att bygga ett nätverk bland unga tjejer. Så. Oj. Då ska vi se. Då ska jag visa lite det här materialet då. Materialet består av två häften. Detta är ett coachhäfte. Så det, i varje grupp så är det en som leder gruppen då. Så den som leder gruppen får det här häftet. Och där finns det dels lite instruktioner på hur man kan leda en grupp. Och lite sådant. Men även olika texter som är kring temana som finns i de här videorna. Som jag kommer komma in på alldeles strax. Och sen finns även arbetshäftet för deltagarna till de unga tjejerna. Där de själva får reflektera över sig själva, hur de ser på sig själva och hur de ser på prestation och hur de ser på sin framtid och så vidare. Så väldigt många viktiga frågor. Då är det så, jag ska se om det går med en hand här. Vad sa du? Ska se. Den kan du hålla uppe, tror jag. Så, det här materialet heter då Jag är, jag kan, jag vågar. Och är ett material som är uppdelat i 6 delar. Och då har vi Jag är. Och då får man temana en bra självbild, identitet och vad andra säger. I Jag kan så har vi Våga drömma, hantera prestation. Och i de 2 sista träffarna som är Jag vågar så handlar det om framtidstro och sätta riktning i livet. Så. Och i början av en sån här träff då så kollar man på en video som ungefär den ni såg här, fast med lite mer samtal om man säger så, kring de här temana. Och sen finns det även ett undervisningspass för varje träff i det här häftet som man som coach läser då för de här unga tjejerna. Och del 2 av materialet är själva kärnan då man får diskutera och prata och resonera själva som ung tjej om de här olika ämnena. Och det är där det här häftet kommer in. Man får först skriva ner sina tankar och sen så får man diskutera i grupp. Och i det här häftet finns det också lite verktyg som man kan ta hjälp av i de här samtalen. Och det kan vara till exempel, ja här står det verktyg och övningar, hur bra. Till exempel närhetscirkeln. Så hur används verktyget? Närhetscirkeln kan användas för att förstå hur du har ett sunt förhållningssätt till andra personer. Den hjälper dig att skydda dig själv och din självbild och dina känslor. Så helt enkelt, här är jag, ni ser ju inte det här nu för det är alldeles för långt bort. Innersta cirkeln är jag, sen är det partner, föräldrar, nära vänner, familj. Vänner, släkt, bekanta och främlingar. Det handlar helt enkelt om att sätta gränser för sig själv. För hur mycket man delar för en främling till exempel. För att skydda sig själv. Och för att inte utsätta sig själv för möjliga risker som skulle kunna skada en. Liksom. Så det finns lite olika verktyg som kommer till varje del. Så, och då tror jag att den var klar. Så det var ju lite kort då om materialet. Och jag ska också nämna det att Junis arbete, vi syftar inte till att ha samma funktion som en ungdomsmottagning eller BUP eller elevhälsan. Utan vi vill engagera civilsamhället. Vi vill engagera er. Så vi hoppas verkligen att ni är intresserade av att engagera er i unga tjejers psykiska hälsa. Vi tror verkligen att det här kan göra så mycket nytta i rätt händer. Liksom. Vi människor som har ett hjärta för unga tjejer. Vi tror verkligen på detta materialet och vad det kan göra för hela den här generationen. Så om ni är intresserade av att veta mer om Juni än det jag redan har sagt. Eller är intresserade av att kanske starta en grupp. Så får ni jättegärna ha tag i mig här någonstans. Eller mejla mig på beatrice@sisters.nu. Och det finns även i era mappar som ni har fått där. Och slutligen så tänkte jag visa det här. Ett litet armband som jag har sett många av er har köpt här nu i lilla shoppen här nere. Men det är alltså ett armband som är gjort av tjejerna på Ystadanstalten. Och detta är till stöd för unga tjejers framtid och hälsa. Och det är en påminnelse om att vara modig i vardagen. Vilket är vad vi vill uppmuntra tjejerna med i juni. Så det är ett armband där det står Be Brave. Och nu undrar jag, är det någon som vill ha ett litet armband? Du var först, du får den. Då tackar jag för mig.
Så vi fick jättebra tips om hur vi kan engagera oss. Och vi finns ju på hemsidan, vi finns på Facebook och Instagram. Så ni får jättegärna ha oss där nere om ni vill börja följa oss och se vad vi gör. Men du kan även bli medlem idag om du inte redan är medlem. Så jag kommer skicka runt lite listor sen när Marie predikar. Så får ni skriva upp er om ni vill bli medlem. Och då får ni en sån här medlemskasse och vår medlemstidning idag. Så skriv inte upp er och glöm bort den här, utan kom ner och så får ni med er en kasse hem. Så stort tack!
Ni förstår att jag har det bra som får jobba med såna fantastiska tjejer, eller hur? Och att de står ut med en gamling som jag, det är ju också väldigt roligt. Det är fantastiskt. Hörrni, nu ska ni få ladda om här lite grann. Och så ska vi gå vidare till att tala om att tro på Guds kallelse för ditt liv. Be tillsammans med mig att ordet får ha framgång i alla svåra hjärtan. Herre, vi tackar dig för att den här stunden får vi ge till dig nu. Och helige Ande, vi vill bara ta emot vad ditt ord vill förmedla och att du själv är upphovet till livet i oss. Jag tackar dig för att ditt ord är förberett och att ditt ord aldrig återvänder fåfängt. Tack för att du är med mig. Hjälp mig att vara ödmjuk och kunna lyssna in det du vill säga. Tack för oss alla vi som är här att du gör under i våra liv. Du är en god Gud. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Ja, hörni, jag tänker ta lite granna utifrån att leva med Guds kallelse. Usch, tänker du, det låter jättejobbigt. Men kallelsen är väl något som du och jag bär med oss när vi pratar om vardagsnära tro. Hur ser det ut i våra liv när vi lever i Guds kallelse? Utöver det sen så tänker jag gå in lite granna på visionen som en del av oss kan uppleva att vi får i en kallelse. När vi tänker på kallelse, givetvis så är det väl Markus 16 och 15 som vi hamnar på. Och det är gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och när man läser det här bibelordet, då känns det rätt så långt ifrån en ibland. Hur i hela vida världen ska jag kunna gå ut i hela världen? Och då brukar jag tänka så här. Marie, gå ut i din omgivning och predika evangelium för de som finns i din närhet. Så enkelt kan det vara. Gå ut till din omgivning och predika och berätta om Jesus för de som finns i din närhet. Markus 16 och 15. I andra Timoteusbrevet 1 och 9 så säger Timoteus så här. Att Jesus, han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Du och jag är kallade med en helig kallelse. Det kommer vi inte ifrån. I och med frälsningen så fick vi på köpet en kallelse. Och den är helig. Och den är förutbestämd. Du och jag blir inte kallade då på grund av att vi är duktiga eller att vi har en viss anlag för att kunna bli kallad eller så. Nej, Gud har helt enkelt beslutat det och det är förutbestämt att du och jag ska leva i vår kallelse. Det fina är att det låter kanske lite märkligt när jag säger så här, men det är inget, du och jag har inget extra värde på grund av kallelsen. Utan det som värdet ligger i, det är att du och jag är köpta med Jesu blod. Eller hur? Det är det som säger att du och jag, vi jämför oss inte med varandra. För det är ju inte kallelsen i sig som sätter värdet på mig som kristen. Utan det är att jag tillhör Jesus. Att jag är frälst. Och du och jag har olika uppdrag i våra kallelser. Så var och en har fått en kallelse. Inte bara några, utan alla vi som sitter här inne. Det fina är, när du och jag tog emot Jesus, så fick vi den helige ande till oss. Han flyttade in i vårt hjärta, in i vår själ. Och han är den som leder oss, som ger oss kraft, visdom, insikt. Han styrker oss, han helar oss, han vägleder oss. Och som vi kan läsa i 1 Korinthierbrevet 12 och 11. Att i allt verkar en och samma ände som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och de här gåvorna, de är till för dig och mig. Gåvorna är exempelvis profetians gåva, tjänandets gåva, undervisningens gåva, tröstens gåva, systrar. Tröstens gåva. Dela med sig. Det är vi rätt så bra på, tycker jag, vi kvinnor. Vi delar gärna med oss, eller hur? Eller? Ja, jag ser det på er. Det är en gåva, har du tänkt på det? Det är en andlig gåva att dela med sig. Barmhärtighetens gåva och att vara nitisk som ledare. Och Jesus säger vidare i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Så tydligt är, vi är kallade, vi är förutbestämda. Och allt är klart i och med att du och jag tog emot Jesus i våra liv. Kort och gott, en liten enkel beskrivning på kallelsen. Så du och jag har en förberedd uppgift för att tjäna Jesus. Och det tar sig i uttryck på olika sätt. Och då tänker du så här, men hur ska jag komma in i min kallelse? Hur vet jag? Då kan vi läsa vad Jesus säger i Matteus 4. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Jag tycker det här är en fantastisk liten kort story. Här sitter Andreas och Petrus. I båten så kommer Jesus och så får de höra de här orden. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De började inte dividera med varandra då att ska vi verkligen göra det här? Jag menar, vad händer då med pensionen? Och jag menar, framtidsplanerna med att köpa ett hus framöver, det kan vi ju glömma, för inte lär man väl bli rik om man följer med Jesus liksom. Och hur ska det här gå till? Jag menar, jag är ju inte ens utbildad för att följa Jesus. Det fanns inte på kartan. De reser sig upp, de följer Jesus. Och det var samma sak för Abraham. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro, står det, så lydde Abraham när han blev kallad. När han blev kallad. Han blev trons fader för oss alla. När Jesus säger till dig och mig, följ mig så ska jag ta dig in i din kallelse. Följ mig. Det här innebär att Jesus går före. Det jag ser att Jesus gör och det jag upplever att Jesus vill i mitt liv, det följer jag. Då går jag. Caro här berättade om systers julpåsar. Det var redan 2006 på en kvinnokonferens i Santa Clara när jag står och predikar som jag fick kallelsen med att ge evangelium till kvinnorna på gatan. När jag står där framme så ser jag hur det kommer in människor ifrån gatan. Och i Santa Clara är det ju alltid öppet. Det är öppna dörrar. Och folk kommer bara in och sätter sig. Tilltufsade personer och de som har det svårt. Och jag minns att jag tänkte, Men jag tänkte så här, och inte har de betalat heller för fika och sånt liksom. Sorry. Men det hann jag tänka. Och exakt efter det så kommer den helige ande och säger, Marie, jag vill att du ger evangelium till kvinnorna på gatan. Och jag minns att jag tänkte, men hur ska det gå till? För Junia går ju knappt runt. Junia är alltså en missionstidning, ingen vinstgivande tidning. Så jag tänkte, men hur ska det gå till då liksom? Och orden fanns kvar, jag vill att du ger evangelium till kvinnorna på gatan. Jag kommer hem och åren går faktiskt. Ända till 2009, det var första året vi delade ut julpåsarna. Då hade vi strax innan där fått ett bidrag ifrån staten för att vi hade startat Sisters International på en kristen värdegrund om att ge evangelium till allt skapat. Det tycker jag bara är så bra att staten välsignar. Eller hur? Ja, det kan man inte säga nej till. Så länge de gör det så tackar jag. Så vi hade fått de här pengarna och det var första gången som Roger och jag överhuvudtaget hade pengar för att kunna starta upp någonting. Vi har gått i tro annars. Och när jag sitter och ber så kommer det här åter upp igen. Ni vet när det är när man har fått ett uppdrag eller en kallelse, en längtan. Då vill man ju bara göra det för Jesus. Så åtminstone funkar jag så. Så jag ber för det här med evangelium till kvinnorna på gatan. Och så hör jag hur Guds ande säger. Du har ju pengarna, Marie. Okej, säger jag liksom. Jo, men du har ju pengarna. Ja, just ja. Vi har ju fått pengar. Och då blev det fart på tjejen, vet ni. Då helt plötsligt så började jag be. Men Gud, hur ska vi göra? Hur ska jag få ut den här tidningen till kvinnorna på gatan över vårt land? För jag känner ju inte dem. Så ger han mig idén att kontakta tre kvinnor. En i Stockholm, Inga Pagreus, Bittan Ekman i Göteborg och Monica Jensen i Malmö. Som alla tre jobbar med den här målgruppen. Berätta visionen och hur det är tänkt. Och i samband med det så ger han också idén med julpåsen. Att samla in vackra, fina saker som kvinnor behöver. Och samtidigt stoppa ner tidningen i julpåsen. Och de bara, ja vi kör, det här vill vi vara med på. Så underbart. Första året så tror jag att vi delade ut ungefär 800 påsar. Och nu brukar vi ligga på 3500 där omkring. Och varje år är det ungefär 70-80 000 produkter som ombesörjs och paketeras ner i de här djurpåsarna. Tillsammans med evangelium. Kallelsen. Tack. Kallelsen, att få en kallelse, innebär att jag följer Jesus. Har han sagt något så kommer han att fullfölja det han vill med just det. Att följa Jesus innebär att lämna. Vad hade hänt om Petrus och Andreas hade stannat kvar i sitt eget? Hade de kommit in i sin kallelse? Jag är tveksam till det faktiskt. Och en bra fråga för dig och mig, det är, vad behöver du lämna för att komma in i din kallelse? Vad behöver du lämna? Kanske några timmar i tv-soffan. Kanske framförallt några timmar ifrån sociala medier. I snitt så är vi där 2,5 timme varje dag och scrollar på våra mobiler och datorer. Kanske vi skulle tänka till lite grann att inte känna efter för mycket. Men att gå in i sin kallelse innebär att man behöver lämna något. Så du och jag, vi behöver sträcka oss efter Gud för att vilja vara kvar också i det han har kallat oss till. När du och jag har fått en kallelse så händer det ibland att vi får uppleva något utav en vision. Att Gud talar på ett mera konkret sätt. För mig är ju kallelsen att, hur ska jag säga, enkelt bara leva ut sitt kristna liv. Det jag har fått av Jesus, det ger jag vidare. För om det stannar kvar här bara, då tror jag att det multnar, det börjar lukta, det blir instängt. Det är inte hälsosamt. Utan jag tror på ett liv där åtminstone jag känner att det fungerar som allra bäst ju mer jag får tjäna andra. Man brukar säga så här, vill du bli lycklig, gå ut och möt någons behov. Vill du bli lycklig, gå ut och möt någons behov. Och det är därför Jesus, tror jag, är så mån om att du och jag ska göra vad vi kan för att möta människors behov så att de blir lyckliga, precis som du kanske är i din tro på Jesus. När Herren talar och du och jag får uppleva en vision så är det oftast, kanske ibland genom en bild eller en syn eller att vi får ett tilltal. Alltså vi hör hur, det här är ju väldigt individuellt. Så det är inte säkert att du har upplevt det som jag har upplevt det. Men ofta så hör jag Guds ord tala inom mig. Att han som viskar på något vis, väldigt milt och stilla, men väldigt påtagligt. Då vet jag att det är Herren som talar. Den rösten har jag börjat lära känna igen. Och när Herren talar till oss på olika sätt, vilket han gör genom sitt ord eller genom andra människor. Det kan vara också genom att du får en hälsning ifrån någon annan. Men Herren talar till oss på olika sätt. Det är så viktigt för dig och mig att ha någonting att leva för. Har vi inte ett syfte med våra liv så faller vi sönder. Vi orkar inte. För det är syftet som gör att du och jag kliver upp varje morgon. En ny dag. Tack Gud. Eller om det är som jag sa tidigare, en dag inte så kanske uppmuntrande, så är det ändå en dag född av Gud. I Ordspråksboken 29:18 så står det så här, att där vision inte finns blir folket tygelöst. Och varför? Det är för att de kan inte fokusera. Finns inte en vision i församlingen exempelvis? Ursäkta mig alltså, men det går inte bra. I en församling så behöver alla veta vart är vi på väg. Vad är vår vision? Vad vill vi i vår kallelse som församling? Och det är samma sak för mig. Jag behöver något klart och tydligt med mitt liv, vad jag ska göra. Man brukar säga att vision är en bild av framtiden som skapar passion. Och det älskar jag. Och jag skulle vilja ha hur många visioner som helst, faktiskt. För det är en bild av framtiden som skapar passion. Inte det som har varit, utan det som kommer, det som blir, det som ska ske. Det skapar passion i mitt inre för framtiden. Och Gud ser och vet hur din och min framtid kommer att bli. Så han är så mån om att tala om för dig och mig hur ditt liv ska se ut. Så vad är bilden hos dig? Vad är det du ser? Har du inte sett någonting än eller upplevt något, så börja be om det här lilla extra. Förutom att försöka förmedla evangelium som är vårt primära uppdrag, så kan Gud också kalla oss vidare in i olika uppdrag. Det kan vara som hos Marita, sjuksköterska. Det kan vara att sitta på ICA. Du kan sitta i riksdagen. Du kan jobba som polis. Du kan vara hemma med dina barn. Det finns en tid för allt. Och i den tiden så är du och jag i funktion för Gud med den vision som han har gett oss. Det finns en kraft i den här visionen. Det finns en kraft i visionen. Jag tror att det måste upplevas för att kunna förstå. Det gör att du säkert inte förstår min iver och min längtan efter att nå människor ute på gatan så att de får tag på evangelium. Det har jag full förståelse för. Jag kan inte heller kanske riktigt förstå din längtan och din vision och den här kraften inom dig när du säger att det finns inget bättre än att få gå i kyrkan i tystnad och städa. Och uppleva atmosfären. Ja, nu talar jag av egen erfarenhet, förlåt. Men... och uppleva den här atmosfären som finns i en tyst kyrka. Och då få städa och göra det till Guds ära. Ja, det är en vision i min kallelse. Kanske du också har en sån. Det är ett ansvar att leva med visionen. Ett hårt arbete, säger Paulus. Han säger så här i Apostlagärningarna 20:24. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Jag vill bara fullborda det här. Det finns inget annat på kartan. Det är det här som gäller. När vi hade fått möjligheten att få ut Junia på vårdcentralerna, så var det genom ett företag som skulle skicka ut tidningen till cirka 2000 landstingsanknutna vårdcentraler. Som vanligt hade vi inga pengar innan när vi skulle göra det här. Men vi bad och vi upplevde att det var en väg för Herren att få ut evangelium. Men innan vi hade kommit dit så var jag i bön en hel del. För det gäller att fatta de kloka besluten. Så jag bad till Herren, hjälp mig, hjälp oss, tala om för oss vad du vill. Och då får jag se en vision. Jag får se i en bild, i en syn, hur en man kommer in på en vårdcentral. Han kommer till väntrummet. Han sätter sig ner på en stol. Han tar upp en tidning och så sitter han och bläddrar i tidningen. Och under tiden som han bläddrar i tidningen så ser han hur som typ sån här änglastoft, eller vad man ska säga, kommer ifrån himmelen och landar i tidningen. Från tidningen så fortsätter det här änglastoftet in i hans hjärta. Så lägger han ifrån sig tidningen och så hör jag rösten som säger, nu har jag funnit vad jag sökte, och så går han ut. Och det hjälpte för mig. Då förstod jag, Gud, vi kör. Ut med Junia på vårdcentralerna. Låt människor få tag på Jesus och läsa frälsningsbönen på slutet. Och jag vet många som har gjort det. Då, den visionen behövde jag för att kunna fullfölja det som var min kallelse. Du och jag behöver stå kvar i vårt uppdrag. Även om andra sviker. Även om andra talar dåligt om dig. Även om du känner bakom dig att det är inte goda ord som sägs. För det brukar vi känna av och förstå. Stå kvar. Stå kvar. Stå kvar i det Herren har talat till dig om. Ge inte upp. Det du har fått är ett heligt uppdrag som ingen annan kan göra. Förminska aldrig det Gud har planterat i ditt hjärta. Se inte ner på dig själv. Bejaka den du är och stig ut och gå precis som Marita predikade om. Och fullfölj det som ligger på ditt hjärta. Det är ditt uppdrag. Du står kvar. Oavsett vad andra säger. När du och jag lever i Guds kallelse, så är det märkliga att det som sker är att man får ökad energi. Och nu sitter du och tänker, men då vet du inte, Marie, hur mycket jag har slitit i min kyrka. Hur många timmar jag har lagt ner där. Och jag är så trött och jag är så utmattad. Ja, så kan det vara många gånger. Men låt oss aldrig glömma då att det som sker när du sliter och jobbar i en församling med vad det än är, så sker det något mellan dig och Gud. Den dagen du når himlen, så kommer du få höra: väl gjort, du trogne tjänarinna, kliv in i min glädje. Det vill jag höra. Det vill jag höra av Jesus när jag kommer till himlen. Väl gjort, Marie. Välkommen hit. Välkommen. Vi har en förmåga, tjejer. Och det är att vi lever så mycket i nuet. Så vi ser och kan inte ta till oss att det finns ett högre syfte. För vi låter livets omständigheter, problematik och stress ta bort vår kallelse. Ta bort visionen i våra liv. Därför vi tillåter oss att drunkna utav alla krav och måsten. Och ibland faktiskt så är det kraven ute i samhället som gör att man till slut inte orkar i kyrkan. Men många backar ifrån kyrkans verksamhet. Kanske allt för tidigt. Istället för att stanna kvar och hämta kraft och styrka här. Och backa istället ifrån det som kanske tar onödig tid ut i samhället. Jag vet inte. Vi får pröva oss var och en själva i det här. Det som också händer, det är att du och jag får se en ökad delaktighet. Andra människor ser vad du gör. Va? Är du ute på fredagskvällarna med en kaffe och bulle? Får jag hänga på? Får jag vara med? Är det sant att du brukar smita in på söndagsskolan och hänga lite grann? Vad häftigt. Det kanske jag också ska göra. Jag vill hänga på. Precis så var det för Jesus. Massor med människor bara följde Jesus. Han behövde inte ens säga följ mig. Utan de såg och förstod att Jesus hade det som de längtade efter. Ökad målmedvetenhet. Ja, faktiskt. När man lever i sin kallelse så vet man vad man ska göra. Man hoppar inte in överallt. Man vet, nu behöver jag säga nej här. För jag vet vad min vision är. Vad Gud har kallat mig till. Och det gör att man också klarar sig faktiskt en hel del i livet. Det fina för dig och mig när vi lever i Guds kallelse, det är att du och jag får vara, vad ska man säga, ett verktyg som Gud behöver. Om vi ser det ur det perspektivet, så blir ju kallelsen något utöver det vardagliga. Jag har gått igenom en del tuffa saker i mitt liv. Och jag har tänkt många gånger ärligt. Och jag har sagt till Gud, jag tror nog att det är lika bra, Herre, att du tar någon annan som kan göra det här bättre. För man tycker sig inte räcka till. Men det märkliga är att precis som vi läser i Guds ord, att i vår svaghet så blir Gud desto större. Och det jag har fått lärt mig under de här åren när jag har haft det svårt och har det svårt, det är att jag går tillbaka till det Gud har kallat mig till. Jag påminner mig hela tiden om vad han har sagt, vad han har gjort, hur god han är och allt annat, så det jag bara har fått sett hans välsignelser. Och det gör jag. Därför att jag och du, vi behöver arbeta med vår kallelse. Det är inte bara så här, snabba fix och helt plötsligt så har vi en tidning där. Jo, det gick väldigt fort när vi startade juni, men i alla fall. Du och jag behöver arbeta med vår kallelse. För mig är det att tänka tillbaka. Vad var syftet? Vad var syftet för mig? Jo, det var när jag satt i bilen i Tyskland. Och vi hade hälsat på redaktörsparet för den tyska kvinnotidningen Lydia, där Roger hade varit med och hjälpt till i deras arbete. Och vi var också där för att hjälpa ett svenskt par som jobbade som missionärer i Tyskland. Jag sitter i bilen på vägen hem där i Tyskland, dit vi bodde, så hör jag hur Gud talar att starta en kvinnotidning i Sverige. Och jag svarar, du är inte klok, sa jag. Kan man säga så, Lena? Jag sa det. Du är inte klok, sa jag. Jo, sa Gud. Det här vill jag att du ska göra. Och när jag då tittar på min livsresa så brukar jag påminna mig om syftet med det jag gör. Och syftet var att ge evangelium till människor utanför kyrkans väggar. Det är ett av syftena. Jag får också arbeta med min andliga mognad. Och det vill jag uppmuntra dig till. Precis som Marita sa här tidigare. Sitt ner. Var med Herren. Umgås med hans ord. Bara ta emot utav det han vill ge till dig. Och det innebär att jag behöver överlåta mig gång på gång på gång. Ni vet det här att överlåta. Det är lite svårt ibland för oss. Det betyder att man kapitulerar också. Eller hur? Och kapitulera, det är kämpigt för oss. För det betyder ju att man lägger ner rätten. Men tänk att få göra det inför Gud. Gång på gång. Herre, nu är jag här igen. Nu överlåter jag mig till dig. Nu får du ta över. Paulus säger så här i Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att hela tiden tänka efter, vad är det i mitt liv som inte kanske just nu är till det allra bästa i min kallelse? Överlåtelse, ja, gång på gång. Och att inte anpassa sig hela tiden efter den här världens alla nycker och nymodigheter. Vi behöver också arbeta med vår lydnad. Vår lydnad i visionen, i det Herren har kallat oss till. Det här är ingenting som bara kommer och går. Tyvärr. Utan det här är något som Gud vill att vi ska leva i varje dag. Varje dag är du och jag Guds ambassadör. För många år sedan så var min mamma hemma mycket med min pappa som var väldigt svårt sjuk. Och min mamma, hon var väldigt engagerad i församlingen och kunde vara ute och sjunga på ålderdomshem och inför andra grupper och så här. Och hon saknade det här. Hon längtade efter att få bara få komma ut. Men hon kunde inte lämna pappa så mycket som hon önskade på grund av hans sjukdom. Och hon visste att det var viktigt att hon var hemma. Så missförstå mig inte nu. Utan det var så att det var hennes uppgift då. Men hon sitter och gråter en dag och känner sig så otillräcklig. Och vill mer med den gåvan som Gud hade gett henne. Och då upplever hon hur det kommer en ängel bakom henne. Och lägger sin hand på hennes axel och säger. Glöm inte bort, Monica, att du är Guds ambassadör. Och det hjälpte min mamma att förstå att den är alltid. Den kallelsen är för alltid. Även om jag sitter hemma vid köksbordet och gråter över en livssituation så är kallelsen densamma. Du är Guds ambassadör. Du och jag behöver satsa på oss själva. Ja, det behöver vi. Det finns ingen glamour i att tjäna Gud. Det finns inte heller något karriärstänkande att leva i Guds kallelse. Du ska inte heller tro att bara för att det finns några som står på scenen har ett annat värde än vad någon som inte står på scenen har. Du och jag har ett uppdrag oavsett var vi befinner oss i våra liv. Och vi behöver ge av oss själva i det Gud vill att vi ska göra. Jesus, han var den fullkomlige ledaren. Vi kommer aldrig ifrån det. Han var den som verkligen fullföljde sitt uppdrag, sin kallelse. Och han startade när han var 12 år gammal. En liten kille, hörni, som visste. Han visste vad hans syfte var med sitt liv. Efter 3 år så har han lärt upp 12 lärjungar. Han har levt med dem dag ut och dag in. Och han har tydligt informerat dem och visat hur de ska satsa. Vilket innebar att efter Jesu död och uppståndelse så fortsatte evangelium och spridas runt hela vår värld. Vet ni, det behövs disciplin. Det behövs överlåtenhet. Det behövs att man vågar stå upp för sig själv och tro på sin kallelse. Och ge av sin tid och sina pengar för det man innerst inne brinner för. När du och jag lever i vår kallelse så är det så oerhört viktigt, jag tror det i alla fall, att man jobbar med sin andliga mognad. Det är väldigt lätt hänt för många av oss. Vi kvinnor har ju väldigt lätt för att prata, eller? Vi gärna pratar och surrar om allting och det är inget fel i det. Men tänk om vi skulle gå till Gud i första hand. Istället för att bara ta allt med någon kompis eller höra av sig till pastorn och säga nu har jag ett problem, kan du hjälpa mig? Jag tror många gånger att man behöver ta det med Gud. Jag tror att vi behöver närma oss Guds ord. Därför att i allt det vi gör så behöver vi lära oss själva att leda oss själva. Lät det där lite för komplicerat? Vi kan titta på David. I vad heter det, första Samuelsboken. Han hade varit ute på krig, kung David. När han kommer tillbaka så är allt hans folk skövlat. Amalekiterna har kommit och tagit över. Barnen är bortförda, kvinnorna är bortförda. Och David och alla hans män, då står i Guds ord att de brister ut i gråt så att de inte ens har någonting mer att gråta utav typ. Så förtvivlade var de. Och männen, hans män, var så arg på David så det var fara för hans liv, står det. Så illa ställt var det för David. Och vad gör han? Jo, det står att han tog kontakt med Gud först och frågade, Herre, hur går vi vidare? Ska vi följa efter dem? Vad ska vi göra? Han började inte försvara sig och till alla hans män som fanns där runt omkring och försökte förklara varför och hur det hade gått till. Han går till Gud. Han går till Gud. Direkt. Så frågar han Herren. Och det är samma sak för dig och mig. Herre, hur har du tänkt? Ska jag gå den här utbildningen? Många tycker si och så, men vad tycker du? Herre, ser du kvinnan i den här trappuppgången? Jag tycker hon alltid ser ut att vara så ensam. Nu går jag, led mig. Att lära sig leda sig själv genom att gå till Gud först för att få den bästa och den sannaste ledningen. Det här var ett mönster som Jesus upprepade hela sin livstid. Han visste att han behövde ta tid med Gud. Han la ner hela sin Så jag höll på att säga, den lilla tid han hade kvar i bön och i tysthet och i Guds närvaro för att fylla på sig själv i sin egen ledning inför Gud. Jag tror också att det är viktigt för dig att utveckla våra gåvor. Men ibland blir vi så fokuserade på gåvorna så att vi helt enkelt glömmer bort att det finns faktiskt kanske en gåva som man är bra på. Och då brukar jag säga så här, använd den och utveckla den. Vi ska söka kärlekens gåva. Ja, det är den största. Och varför? Det är för att i den så finns de andra gåvorna representerade när vi lever nära Gud. Du får visdom genom att leva i kärlek. Det går inte annars. Utveckla det Gud har gett dig istället för att jaga och sträva efter mer och så. Sök Gud. Sök inte bara det profetiska, utan sök Gud och låt honom tala till dig. Det profetiska kommer genom Guds ord och genom människors tilltal och genom Herren själv. Du och jag möter svårigheter. Ja, att kunna stå kvar i sin kallelse är oerhört viktigt för dig och mig. När det har varit perioder i mitt liv då det har varit svårt, så är det just det här jag har blivit prövad i. Att stå kvar. Jag vet inte hur det är för dig. Det är en powerkvinna liksom som bara kan gå på. Men inte jag. Jag känner när kroppen inte orkar längre att kanske Gud skulle ta någon annan. Men som jag sa tidigare så har jag fått gå tillbaka till syftet. Till varför Gud vill använda mig. Att ge sitt personliga vittnesbörd till andra är väl bland det vackraste vi kan göra, du och jag. Eller hur? Berätta om när du mötte Jesus. Berätta om när du fick bönesvar. Berätta om när du upplevde det här lilla extra med honom. Ge ditt vittnesbörd till andra. Det finns en gammal berättelse om en jude som hade lyckats undkomma Hitlers utrotningssanktioner. Han hade en svår tid. Vi känner inte till så mycket om hans namn eller något, men vi känner till hans tro. För på en vägg i källaren till ett tyskt hus fann man följande ord inristade. Jag tror på solen, även om den inte skiner. Jag tror på kärlek, fast jag inte känner den. Jag tror på Gud, även när han är tyst. Att lyda Gud och förbli liten i sina egna ögon. Det är inte enkelt, men jag tror att det är väldigt viktigt när vi lever i en kallelse och vill tjäna Gud. Jag tror inte på Goliat kristna. Jag tror på att vara liten. Och varför? Därför att högmod går före fall. Högmod går före fall. Vi ska vara stolta och tacksamma och glada över hur Gud använder oss. Ja, men det får inte bli till överkant. Saktmodighet och ödmjukhet och ett förkrossat hjärta står i Bibeln. Ska han aldrig förskjuta. Att inte slå tillbaka på sina fiender. Det är väldigt lätt när vi möter motstånd. I det vi brinner för och det vi vill. Att bli lite sådär, de fattar ju ingenting. Men låt det bara vara. Jag har lärt mig att inte gå in i konflikter. Jag har lärt mig att backa faktiskt. För jag anser inte att tjafs och hur andra tänker och tycker är värt att gå in i. För många gånger kan det ibland vara det som vill få dig på fall. Därför är det så viktigt för dig och mig att backa i tid och inte slå tillbaka. Låt dem bara vara. Ta en av stenarna bara och gå vidare. Att leva i Guds smörjelse. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, säger Paulus i Efeserbrevet 1. Vad visste Paulus här? Överdrev han? Var han lite väl kaxig? Allt förmår jag. Allt förmår jag. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Eller hade han fått tag på någonting? Hade han fått tag på det här extra, extra som du och jag behöver för att leva i vår kallelse? Ja, jag tror det. Jag tror det. Paulus, han stod fast, precis som Jesus gjorde. Han sa så här i Lukas 4:18, att Herrens ande över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de förtryckta frihet. Det här var den helige andens funktion i deras liv, som gjorde att de kunde säga allt är möjligt. Kan du och jag säga det idag? Kan du och jag våga kliva fram och ta tag i det vi innerst inne vill? Kan vi göra det? Kan vi vara som David som möter Goliat och bara ropar ut, du må komma emot mig med svärd och lans, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Kvinnor, tjejer, det är dags för oss att resa på oss. Det är dags för dig och mig att bejaka det Gud har lagt ner i våra hjärtan. Ditt liv och mitt liv får ett värde. Det har redan ett värde, men det får ett syfte. Och jag tror att du innerst inne vet exakt vad jag pratar om. Jag tror att du innerst inne också har en längtan att en dag, och låt den dagen få börja idag, så kliver du in i din kallelse. Amen. Amen. Säger vi amen?
Amen.
Yes. Och då tar vi kaffe på det här, eller hur? Amen.